Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna, välkomna, välkomna,
nej,
välkomna.
Nej, jag vill börja.
Va?
Jag vill börja.
Ja.
Jaha, jaha.
Woof!
Woof! Nej men alltså, du är tv-kärna nu.
Nu är jag tv-kärna.
Officiellt, det har jag inte fått siga.
Det har du inte. Du har fått siga att jag bara försvann 3 veckor till Thailandet. Nej, det tar vi inte heller.
Det
är ändå så fascinerande vad även människans omgivning är. Nej men jag tänkte bara dra iväg 3 veckor nu. Bara ta lite lugnt typ.
Ja.
Jobba lite. Så bara,
ingen jaha. Ställde någon full fråga.
Nej. Bara här, vad kul, vad härligt. Och inga telefoner heller. Jag blir inspirerad. Man bara, så falsk som vatten typ. Jag har ju alltså varit i södra Thailand.
Mm.
Med 11 andra så kallade influencers.
Mm.
Jag kallades för mormor.
Wonder why.
Av Isa. Isa och Tilda är ju 2 TikTok-profiler. Och Isa är ju 19. Hon kallade ju Tilda 26. För mormor.
Mm, och då är du gammel mormor.
Ja, när hon tyckte liksom att så här, men, gud vad du håller på, så här, vem bryr sig, sluta vara som en mormor. Jag bara, vad är då jag? Gammelfarmor. Men mig kallar de för mamma. Går med mamma.
Och du kom också, mamma kom också hem med benen fulla vätna utan sandloppor.
Nej men gud alltså, jag blev ju helt chockad. Jag bara vaknade upp på morgonen och hade typ 600 bett över hela kroppen. Nej men jag såg ut som en heroinmissbrukare.
Nej men det är det värsta jag sett. Också när vi satt och poddade här så ser jag hur en fluga de facto, en liten sandloppefluga, kryper ut ur en av dina bölder på benen och flyger iväg. Och då trodde jag att jag skulle svimma. Plus att du satt och kliade också, så det var liksom en liten fnashög.
Du var min doula.
Gud, det var sandflugornas mamma.
Ja,
du märkte... Det var den enda mamma du var där, det vill jag lova.
Mormor. Men du märkte också hur jag så här ville förneka. Jag bara, nej, den var redan här.
Ja, Gud gick direkt in i så här absolut övertygande tillstånd. Nu kan du prata om det, nu med lite distans.
Precis. Nej, det var en liten fluga som kläcktes. Det var riktigt äckligt.
Du var också helt blind i situationen, för du skulle också rusa hem på dejt med någon samma kväll. Jag var så här, du kan inte gå ut med de benen till någon. Ingen man kommer vilja ligga och fnasa mot de där liksom, loppbergsbenen.
Vad kallar du dem för?
Loppbergsbenen. Det var ju små berg utav loppbon på hela dig.
Välkomna in till museet. Välkomna till Naturhistoriska. Nej, det såg inte fräscht ut.
Nej, det gjorde det inte. Och det gick, men det var däremot väldigt fräscht på premiärfesten. Liksom,
det var jag. Mycket tjusig magikade häxklänning. Och... ja, där styrde jag upp. Men det är för att jag har bestämt mig för att jag är för gammal nu för att ha typ tråkiga kläder.
Ja, det är sant. Så, att, så därför sitter du här i tights.
Jo, men nu är det ingen som ser mig. Eller? loppbord. Nej, men det var ju så roligt när jag kom hem, för det var verkligen horribelt. Det var så här, hur många bett kan jag haft?
Nej, men alltså
det är runda släng tusentalet.
Ja, men jag vet också att jag sa till dig innan du åkte, för i och med att jag ändå har gjort Expedition Robinson i 3 månader och stått och jobbat där nere. Sätt på dig vita långstrumpor. Ja, det var det sista jag sa, för de gillar ju inte vitt.
Nej.
Och det var ju så vi alla i teamet överlevde, för att jag är ju också en sån där som alla typer av insekter älskar att bita på. Men icke!
Nej, men jag var ju så himla kaxig innan jag åkte. Så här, nej, jag blev aldrig biten. När jag gjorde det här kändisdjungeln så fick jag inte ett bett och hit och dit klipp till. Men jag trodde att det var bedbugs.
Ja, men det ser ju ungefär likadant ut, fast det är ju sandflugor.
Det var ju sandflugor, för att jag var ju den som badade mest och klidade omkring i stranden.
Ja.
Fi näst mest. Och sen så, de här influenserna, de badade inte så mycket och solade. De tog igen sig på verandan, för det fanns ingen duschfaciliteter.
Ah.
Så att det gav ju också liksom sin förklaring. Och så fick jag då rådet av mina thailändska vänner där då, att jag skulle bara liksom
stryka.
Men, stryk, men det är ungefär som så här,
jag fick
håll igen lite.
Jag var
när
tvungen
man
att klippa av alla naglarna på ett här, nästan Black Swan-sätt för att inte klia ihjäl mig. Och sen så hittade jag ändå någon liten nagelflik, så jag lyckades ändå. Liksom. Som en missbrukare.
Mm. Nej, jag sket i det. Jag var bara så här, jag lät bara galenskapsnaglarna flöda fritt.
Mm.
Och även på armarna. Men sen när vi hade din överraskningsdrink på Milles. Nu skulle jag ha en liten blus över för att då kyla detta kadaver till kvinnan som jag var. Men den försvann ju direkt där. Så jag körde ju på där.
Ja, gud ja.
För armarna var ju inte heller.
Nej, och jag vet också mina väninnor då, mycket oroliga över dig. Hur mår han? Ja. Ja, jag vet inte, fråga hennes flugor. De som härbärgerar hennes kropp.
Nej, det var, men annars mådde jag ju toppen.
Ja, det är ju uppenbart.
Ja, men
mjältbrand ena dagen.
Ramla andra dagen. Stora köttsår på armen. Nej, men det är bra. Ja, nej, ja, men det var roligt.
Och du säger att det är mycket drama med mig. Om jag får säga någonting så tycker jag att det är mycket drama med dig. Och det kommer vi se mycket av den här hösten.
Precis. Mm. 10 november har det premiär.
Precis, den som väntar på något gött.
Good luck guys heter det.
Precis.
Mm. Och tack Ellen Bergström för tipset. Gyllene tider och freestyle.
Det här är så gammalt, till och med för mig.
Ja. Men det var så 3 konkurrerande band som var riktigt stora i Sverige samtidigt. Och det var också de enda banden som fanns där.
Jag kommer ihåg att min kompis Karin fyllde år och hennes stora syster var med och arrade själva kalaset. Vi var väl 6 år. Mm-hmm. Och då spelade hon exakt de grupperna. Jag hade aldrig hört om
det.
Så det var liksom, det här var ju liksom lite före min.
Ja, det var det. Ja.
Debut på kalastid.
Precis, och det är bara, man har ju bara några års fönster där, så där var ju du inte invigd. Men det är ändå ganska sjukt att Gyllene Tider har kört stor turné i sommar.
Ja, men det är för att ni håller på och fortfarande tycker att de är kul.
Tittar du på mig?
Ja, men du är ju Gyllene Tider. Du är ju Gyllene Tider.
Men jag var ju Noise, men de har ju knackat ihjäl sig allihopa, så det finns ju liksom ingenting kvar att heja på.
Nej.
När Jenny Engström hade sin 40-årsfest, då var det ju spillrorna av Noise som var uppe och spelade.
Deppigt.
Ja, det var verkligen deppigt. Ja, fascinerande i alla fall att folk håller på. Jag hade blivit inbjuden till detta. Oklart var.
Vad var det för ålderskategori?
Det här var alltså Grödinge Malmsjö skola. Jag gick 6 år...
I Tumba eller?
Ja, jag gick 6 år i Tumba. Det var ju då det bara var 2 killar. Magnus och Leslie. Fett populära. Typ raped i kuddrummet. Nej, men de var verkligen det. Nej, men då kan jag aldrig återhämta sig. Leslie fick åka med. Han var lite så här som en engelsk adelsman typ. Finns det inget utbud, då får ju alla åka.
Ja, så är det. Så är det.
Och sen gick jag då med det här gänget som jag träffade i lördags. 1:an, 2:an och 1:2, 3:an.
Men de andra har då gått från 6 år till nian, det vill säga 15 år. Precis. Det är ju en lång tid i livet.
Det är en jävligt lång tid i livet. Och sen visade det sig när jag kom till klassåterträffen att det var 4 eller 5 som hade börjat då i 4:an.
Några som hade dött, halkat av.
Nej.
Alla stod stadigt.
Alla stod stadigt. Det var fascinerande. Jag måste få berätta.
Ja, gud, jag måste bara få en snabb recap. Jag har ju då blivit bjuden på en gammal jobb-reunion. Som jag inte kunde gå på grund av Älvgalan. Och en klassåterträff i Strömstad som jag verkligen ville gå på men inte kunde för jag hade precis fått Tom Allen.
Okej.
Makes sense. Men ändå haft känt ett liksom otrolig konstig prestationsångest inför de här.
Ja, det verkar ju väldigt vanligt, men eftersom jag hade barnen så visste jag ju bara att jag kunde vara med en kort stund. Så jag kom dit typ så här och med någon regnjacka och vi skulle då spela boll.
Du hade träningstights alltså.
Ja, och munkjacka.
Ansträngt. Var det inte du som skulle sluta klä dig tråkigt, sa du, i en andetag för 2 minuter sedan?
Jo, det är bara att allting blev lite stressigt. Du tänkte att vi skulle spela boll.
Det är det du måste bli med dig.
Och jag ska inte vara med på middagen. Så du tänkte att du hade på svarta tights och svart munkjacka och regnjacka.
Perfekt.
De andra var lite mer uppklädda, det ska jag känna.
Fest.
Fest. Nej, men för grejen var att när jag skrev till Rickard som är min kontakt i bokvärlden så skrev jag så här, om du mot all förmodan skulle komma så är vi återträff med Malmsjö skola på lördag. Jag
och han är alltså en vuxen kompis som har gått i samma klass.
Precis, han gick ju i min klass, lille Rickard Herold. Han är ju nu typ vd för naturkultur. Och då sa jag, det är klart att jag kommer. Och sen så i lördag skrev jag så här, om du mot all förmodan fortfarande vill komma, jag var så här, då blev jag ju provocerad. Som att jag trodde att jag... Vadå, varför skulle inte jag vilja komma? Tror att jag tycker att jag är för mer?
Just det.
Förstår du?
Ja, det var inte så att du hade glömt någonting.
Nej, absolut inte. Men jag hittade ju inte inbjudan.
Nej, som du brukar vara för
du vet när jag blev hijackad. Jag hette Jedzy.
Ja, du heter fortfarande Weasley.
Då var det samma sak med Facebook. Så då startade jag en massa konton. Så nu är det lite så här... Jaha. Jag vet liksom inte riktigt vilka konton som jag har och inte. Så att, ja, men jag har inte fått det i alla fall. Men jag åker dit, lämnar barnen, cyklar dit. De har redan börjat spela boll och de skulle vara där 3:00. Jag kom vid 3:30. Och jag går runt där då.
Du kom inte vid 3:30, du kom vid 4:00.
Nej, jag kom vid 3:30.
Okay.
Och då hade de, då stod ju de och spelade såklart. Och då är det kanske vid Brunnsviken där med 6 i bollplanen.
Snabb onboarding ändå.
Ja.
Ja, från sig hej och nu tog alla varsitt klot och började köra.
Vet jag, de stod och drack och kastade lite.
Ja,
alla
ja,
gjorde
ja.
Det. Man hyr ju en timme, det är ju svindyrt.
Ja.
Det här är väl inga rikemanspällar som på Östermalmö. Det här är vanliga, härliga människor.
Vi har inte sett varandra på 300 år. Skynda er till banan.
Men de har ju sett hela tiden.
Ja, okej. Okay. Ja.
De hade ju återträff när de var 28.
Exakt.
Ja. Okay.
Så och då var det ju rätt lätt att bara så här, 20 år senare. Och du får den polen.
Jag vet inte, men de spelade i alla fall när jag kom. Jag kommer, är ändå lite nervös, såklart.
Såklart du är.
Men jag har ju, du vet, när jag sa till mina barn, jag bara, många av dem har jag inte träffat på 41 år.
Nej, men exakt. Det var lite svårt att komma ihåg hur det såg ut. Gud, jag var med om en sån grej på gatan. Fan, jag fick en sån jävla skam.
Aha, sidospåret.
Ja, nej, men
nu helt plötsligt. Inne i min...
Ja, exakt. Okay, men det var ju tangerat. Det är så det funkar i Filip och Fredrik poddar och sådär. Så jag tänker att även du och jag kan vara lite flexibla.
Ja, okej. Okay, sidospåret.
Nej, men gud. Jag gick här på gatan och gick med Tom Allan skulle till Gärdet. Han skulle på fotbollsträning och säga, Anita! Du vet, någon som ropar för avstånd. Så här, och jag bara... Du vet, man är inte med, eller man är inte i kontexten av att du ska springa på någon som du pluggade med för 25 år sedan.
Nej. Det är man aldrig.
Anita, och jag tittar på den här kvinnan och hon tittar på mig och bara, känner du inte igen mig?
Åh, jag hatar det här uttrycket, känner inte igen mig. Nej, i så fall skulle jag inte se ut som en fiskmås.
Nej, exakt, och jag bara, dessutom från Örebro. Vad är oddsen att så här, hon skulle gå på min lokala gata och jag skulle springa på henne på väg till en fotbollsträning och jag skulle då direkt i en och samma handvändning veta vem det här är och nummer två liksom bara kasta mig runt halsen på henne och säga så här, äntligen ses vi. Ja, så hon börjar liksom med en så här negation direkt och jag blir väldigt tagen på sängen och hamnar direkt i någon så här, åh gud förlåt, ja, du vet så här, istället för att man ska bara, nej, jag gjorde faktiskt inte det, jag har inte sett dig på 25 fucking år, jag är ledsen. Du tog mig helt off guard på en vardag på min gata och vi bodde,
med min son,
ja, och vi bodde ungefär 20 mil härifrån och hängde för 1000 år sedan. Men absolut, gud vad kul att se dig. Fan, det har jag väntat på jävligt länge. Så. Nej men förlåt, jag blir så provocerad.
Jag vet. Och så de där som ska vänta lite gör till en så här fucking game.
Ja men också så här, Joel sprang på liksom någon på gatan, också på våran gata, som bara, känner du inte igen mig? Och han bara, du vet, ingen aning. Suttit i möte med den här personen typ en gång. Varför måste man markera?
Nej,
okej, tillbaka till, känner du inte igen mig?
Ja. Så jag går in till hovmästaren och säger så här, hej, jag söker en klass från Malmösjöskolan. Jag tror att det är Rickard som säger. Hon bara, nej, nej. Jag bara, nej, men gud. Jag bara, är väl i Brunnsviken? Hon bara, nej. Jag bara, jo. Hon bara, är vi? Jag bara, okej, du jobbar. Vi kom fram till att vi var i Brunnsviken och vi gick ut tillsammans och kollade och jag bara så här, nej men det här är så pinsamt. Jag bara, där är liksom ett gäng massa barn och så såg jag så här, massa gråhåriga män och någon kvinna som satt i rullstol och någon jättegammal man och jag bara kände så här, nej men det kan inte vara här. Så bara, Ann!
Det är då ens liksom ålder så här kommer i kappen och man förstår så här, just det, vi har ju åldrats lite olika.
Men det som var så intressant tycker jag, att det man känner igen varandra på, det är ögonen. Att jag var så här, du med de isblå ögonen, lilla, alltså, så, att den här energin med ögonen etsade sig fast. Men så var det några som jag bara kände så här, nej.
Ingen aning.
Ingen aning överhuvudtaget.
Men du vet, jag som också bytt skola, alltså först Örebro, sen Strömstad och sen Örebro igen. Men annan skola, du vet, jag skulle inte komma ihåg. Jag har alltså haft 90 då barn ungefär.
Jag med. Fram till sjätte klass.
Nej, men alltså, ska man komma ihåg alla och att man ens gått i samma klass, så ska du inte glömma bort parallellklassen och allt vad det är.
Nej,
liksom.
Nej. Först var det en klass, då ettan till trean, så var det en klass trean till sexan, så var det en klass sexan, så var det en klass sjuan till nian och en klass gymnasiet.
Det är ungefär samma.
Känner inte du igen? Nej, men det finns ju ingen som jag ens... Alltså man känner ju igen blicken, som Helene som jag hade bott på samma gata, Malin, Minna. Alltså de känner igen för att de hängde jag med hela tiden.
Ja.
Men som tur var så var det att de som jag inte kände igen, flera, det var ju de som hade börjat i fyran. Och den där äldre, väldigt grånade mannen, det var ju deras lärare från högstadiet. Men det var så himla fint ändå och det var så roligt. För en kille som var typ så här liten och gullig, du vet så här, man höll på att gifta sig och var ihop. Både Magnus Bäckström var ihop med, han gick i sexan kom vi på då. Det var mycket snack så där. Han kände absolut inte igen. Jag bara, oj, där stod en, det var en snygg kille tydligen i vår klass, du vet.
Ja.
Men väldigt snygg liksom. Jag bara, men det är det. Men det är Andreas, du vet. Han är så himla liten och tanig och bara så här, lite rädd.
Det där är vad han älskar man ju.
Ja, han växte till sig. Och vet du vad som är så bra med den typen av människor?
Nej.
De får inte med sig den där kaxigheten att de var snyggast i plugget och wow. De blev det senare.
Ja.
Så de har med sig ödmjukheten, de vet hur det känns. När ingen tittar, ingen finns där. Och är man då en bra person, då gör man någonting bra av det. Så det fanns liksom ingenting sådär... Ja, här är jag, ska snyggas klassen och där är ni. Var världens mest ödmjuka, gulliga människa. Nej, men jag var liksom uppfylld hela helgen. De andra käkade, jag var bara liksom med kanske en och en halv timme sen jag tog något till barnen. Men de sa sig i början, om någon vill säga något spontant om vår liksom skoltid, så är det bara att ställa sig upp. Så kan vi börja med Ann. Jag bara, okej. Okay. Och då dök det upp så här, ja men du vet, helt sjuka grejer, som när jag skulle rädda de där mörtarna nere i ån vid skolan och när Hare Krishna började integreras i vår skola.
Oj, ja just det, det som vi alla var med om som var 70-talister.
Ja, de hade ju ett jättestort center och har fortfarande ute i Grödinge.
Mm.
Och då skulle de här barnen integreras med oss och då började det med att de gick i våran klass. Men sen fick de inte det längre, så de fick sitta ute i korridorerna.
Oh my god.
Nej men alltså, vad är det här? Det är liksom sån jävla religionsrasism, för att jag vet inte om... Det blev liksom inte bra. Det var någonting med doften och att de inte kunde koncentrera sig. Men de satt alltså i korridorerna under år. Och sen så en dag så blev vi utbjudna till deras center då, Hare Krishna Center.
Kan inte du tänka, precis som det som slår mig så många gånger när man liksom pratar om sin barndom. I och med att det har hänt så mycket, liksom, alltså, alls från teknik till med liksom förståelse för olika människor. Och allt. Att man bara säger, det är som att prata om någon annan människa.
Ja, ja det är verkligen det. Och det är så spännande när man träffar människor som fyller i då. Så att det blir liksom en hel berättelse.
Men så mina barn blir helt chockade när de förstår att man har haft två kanaler bara. Mm. Och liksom Game & Watch som ändå kom så här. Då har jag aldrig haft ett tv-spel innan. Liksom. Mm.
Och vi hade också att vi fick gå ner till Röda huset. För det var obligatoriskt att spela flöjt. Så jag satt och
gjorde liksom, jävla träflöjt.
Jävla smurfunga bara...
Vad skulle vi med alla dessa flöjtlektioner till? Vilka barn skulle behöva utstå en flöjt idag? Jag kunde liksom, varför skulle man kunna spela flöjt som att det var ens liv hängde på det?
Tjotta flöjtister bara, med olika tonarter.
Och alla lät för jävligt.
På, idag är himlen blå. Låt oss gå ut bara. Drapp. Och kom du ihåg han supervisslare som var liksom som fucking Liberace, Jan Linde.
Jan Lindblad.
Jan
Lindblad.
Men det unge.
Han var liksom alla blockflöjtsbarns ljud. Och föräldrar som var så här, ja, det låter ju inte som Jan Lindblad direkt. Som att det var liksom,
vi måste lyssna.
Först så lät han imitera den fåglar, men sen fick han ju då ett upp, alltså han fick mer gigs. Han fick också vissla till olika så här folkvisor från Latinamerika. Och så släppte liksom hela skivor med det.
Flöjten var ju stor, det var panflöjten.
Det var mycket panflöjt. Mio, mio, mio.
Just det. Han var ju naturfilmare. Jan Lindblad med tigern Rani hemma i Sömmen. På den här tiden när folk fick ha tigrar.
Man köpte liksom vilda djur på Harrods.
Men det är helt otroligt.
Nej, och det här har liksom hänt under vår livstid.
Ja.
Det är ju som att prata om... Det är som att prata om sina föräldrars uppväxt. Ja. Fast det är vår. Det är det här som är så sjukt.
Ja. Jan blev en superkändis, fast inte bara för sina filmer utan även för sitt äventyrliga liv. I sin iver att få filma en 4,5 meter lång anaconda kastar han sig över ormen när den försöker smita den lilla masken. Det blir en brottning på liv och död. Jan och hans sambo Pia Törn, kommer du ihåg henne? Pia Törn, de tar hand om två tigungar från Kolmårdens djurpark. Vi har en sommarstug utanför Flen. Vänder om djuren vid ett liv i frihet. När ungarna blir större ska släppas fria in igen. Tigarna växer och väger snart över 100 kilo. Då rymmer en av dem och kommer in i ett bostadsområde.
Nej, men det är så sjukt.
Nej, men det här är som mellanmjölk Sverige på 80-talet. Ja. De får adoptera två tigrar som går omkring på en jävla gräsmatta i Flen och Babben Larsar. Det är liksom, vi var inte så tråkiga som vi trodde.
Nej, men det är jätteroligt till och med. Nej, men alltså det här är en annan era i livet. Jag kan, varenda gång jag läser om såna här 80-talsnyheter så är det liksom nästan ogreppbart. Jag lyssnar på Claes Eriksson, du vet han från Galenskaparna, som bara pratar. Han pratar liksom om egentligen det man ska säga som det faktiskt är. Den här klenoden utav konstiga grejer som har hänt i Sverige i närtid och närstrid liksom. Och vilket jävla informationskapital att hämta idéer ifrån. Det finns inte på samma sätt idag. För det händer inga knasiga grejer.
Nej, alla ska vara så jävla ytliga och fina och ha kontroll och vara struckade. Och är någon som går utanför den lilla ramen, då blir det ramaskri.
Ja, men alltså jag
man har för mycket att förlora.
Ja, men jag har ju börjat skriva små anekdoter på Instagram. Det började med förra sommaren. Och det tror jag är liksom baserat på att mina föräldrar har gått bort. Så det finns ingen som kan berätta de här historierna. Och det är så bra, tror jag, att ha dem för barnen.
Mm.
Nej, men om de här konstiga karaktärerna i urens uppväxt. Mm. Liksom. Paret bredvid på gatan som dansade square dance varje... Mm. Bara att de kom utgående en gång i veckan och såg ut som de skulle lajva cowboy vilda västen. Vem dansar square dance?
Men det är nog många som gör. Min kompis, de hade så här, de hade en spelhall nere i källaren. Ja, det var bowling. Det var spelhålet. Alltså, som en fullskalig spelhall.
Ja.
Och där cashade de in säkert då. Och det var godis hit och dit. Och sen var det liksom... Där uppe var det någon porrfilmsmatiné hela tiden. Med porrfilm, liksom, tapes överallt. Nej, men äckel-Sverige kan man säga så.
Ja, men så här, det bitterljuva Sverige. För att så här, mycket av det där är ju också... Alltså, vi har ju historier på ett sätt som jag tror inte mina barn kommer kunna berätta om. Våra grannar, för alla är så jävla, förlåt, normala liksom.
Ja, när jag såg mina gamla klasskompisar och hur liksom på något sätt accepterande de var mot varandra. Ja, men när de pratade om liksom sina tillkortakommanden, vad som hade blivit bra och vad som hade blivit dåligt, så fanns det sån kärlek i dem som kanske för dem som hade haft lite tuffare. Och nu ska du till Thailand liksom igen och bygga ett hus, och det var så mycket problem där med en exfru, nu har du gift om dig. Nej, men det kändes som att alla var så glada för varandras framgång.
Ja, vad härligt.
Och särskilt för dem som kanske hade lite tufft och sen så kommit på banan igen. Det fanns en liksom en ungdomlig liksom kärlek i det där på något sätt. Och det var roligt för en av tjejerna, när de hade den här återträffen när de var 28. Då var det rätt många som hade kommit och var packade och alla skulle liksom pinka in revir och visa vad skåp skulle stå. Det var en helt annan känsla. Hon sa att det var både rörande men också så här. Det var fortfarande inte klart vem som var liksom...
Man var fortfarande lite taggig på den tiden. Precis. Man hade inte slätats ner liksom och accepterat.
Nej, och alla gick in i sina gamla roller från skolan. Nu är det ingen som behöver det längre. Men om jag tänker tillbaka på, som du säger, filurerna i min barndom och i min ungdom. Våra grannar och pappas och mammas kompisar och liksom släktingar och så här. Så känns det som att det fanns en helt annan acceptans för att inte... Liksom...
För att vara egen, för att få vara själv.
Och vad är då egen? För att eftersom alla var egna då så blev det ju inte liksom, det blev ju ingen yta av det. Det blev ju inte så att någon stack ut, utan alla hade någon liten egenhet och det var okej.
Okay. Men det, om jag använder liksom någon form av samtidsbarometer, då skulle jag ju säga så här att första sällskapsresan, du vet, när man är på Gran Canaria, där är ju alla karaktärer skrivna som små egna oaser. Mm. Och så mixas de då i någon form av smörgåstårta på den här grisfesten. Liksom. Och det är fascinerande, för att klippa då till SOS som bara är egentligen 10 år eller 12 år kanske från det datumet. Där alla blivit en mycket mer homogen grupp. Och det, där är tydligt vad som är fint och vad som är fult. Och att vara en egen person som Stig Helmer är. För han är ju ändå liksom någon form av... Ja, man hoppar i Stig Helmers ryggsäck och så ser man världen utifrån hans perspektiv. Även om han också är en karaktär. Men det, han är mycket mer tydligt alienerad i SOS. Som är liksom den 90-tals framgångsfesten. Liksom.
Där framstår han som ett misslyckat UFO typ.
Ja, exakt. I speglingen i alla de andra. Där han också blir väldigt sympatisk då. För att han är en misslyckad UFO. Och jag tror att sen så försvann även Stig Helmer. Sen köpte han också en liksom skärgårdsvilla. Och blev precis som alla andra. Och det är väl det som har hänt. Och jag tror att det som kommer vara liksom lycka och framgångsrecept i framtiden, det är att gå tillbaka till någon form av ursprung. Du hade ju lyssnat på ett roligt samtal.
Jo, men jag följer ju Sarah Blakely som startade Spandex. Det är de här brallorna, du vet. Som,
tightsen som håller
tights, in. Hon sålde ju det företaget för typ så här 1 miljard för några år sedan. Började hemma och liksom levde efter devisen så här: jag säger ingenting förrän jag har lyckats typ. Och sen blev det här en supersuccé, och som hon sa, sen den dagen har jag, de första 10 åren hade jag de brallorna på mig varenda dag.
Ja.
Hon levde verkligen som hon lärde typ. Eftersom jag kan hennes historia lite så vet jag att hon var singel under väldigt många år. Hon försökte dejta och trivdes väl väldigt bra som singel, men ville väl träffa någon som alla andra. Och sen träffade hon den här Jessie, som är en väldigt speciell amerikansk mångsysslare kan man väl säga. Han har blivit känd för att han gör de mest liksom märkliga sportutmaningar. Och ska vi lyssna lite på vad hon säger då i en, de sitter i en så här klassisk tv-soffa typ.
You know, we got married much later in life. So I was 37 when I married Jesse and I was getting married for the first time. And he was 40, getting married for the first time. We were old enough and had been down this journey of dating a lot of people that we knew that this was special and that we didn't want to squander it. And we wanted to prioritize each other, even though he lived in New York and I lived in Atlanta. And I would say the biggest secret to any relationship is let the person be wholly who they are. Yeah, I wasn't looking for Jesse to fulfill me or complete me. He wasn't looking for me to fulfill him and complete me. I was just like, wow, this is a super amazing human who's going to be fun to go on this ride with. And you know, I want him to be 100% himself. And I told you backstage that when I first started dating Jesse, he was running 100 miles. And he actually had just completed it. He ran 100 miles without stopping. And everyone I would say, I'm dating a guy and he just ran 100 miles. He ran for 23 and a half hours without stopping. Everyone would always ask me the same questions. Really? How did he pee? What did he eat? And I was doing a filming with George Foreman, the boxer. And I told George, and I'm kind of expecting the same response. And he looked at me dead in the eye, so serious. And he goes, Sarah, don't try to understand a man like that. Just love him. And I was like, done.
Dels så tycker jag att det är jävligt spännande att höra deras historia. För att någonting som är så väldigt tydligt, som hon säger också. Jag förväntade mig inte, jag var liksom snart 40. Jag förväntade mig inte att det skulle komma in någon snubbe och förverkliga mig. Och rädda mig och göra mitt liv liksom fulfilled. Utan vi bodde i olika städer. Men den här mannen älskade jag och jag ville vara med honom. Och det skulle bli kul för oss att hänga med på hans resa.
Ja, alltså hon har ju alltså lärt sig älska någon utan att ändra på någon.
Precis.
Vilket är, liksom, vad kan man kalla det för, vår samtidsrelationers stora farsot. Att man tror att någon är mer facit än den andra för att den är moraliskt mest anpassad eller framgångsrik, vad nu det är. Återigen förvirring av lycka och lyckad. Liksom.
Jag vet. Och det här ställer till så otroligt mycket mer än vad vi någonsin kan ana, tror jag.
Ja.
Att det är så här, man ska göra om och du blev inte så som du hade sagt eller som jag ville att du skulle vara. Du är sån och därför kan inte jag vara med dig för du blev inte så. Man bara, men gud, ofta är det att det har varit väldigt tydligt tycker jag när man träffar.
Men det är förväntningar man sätter på den andra personen och på det egna livet som ställer till det för en. Det är ju alltid.
Jo, jag vet. Men förväntningar för vad? Att man, här, att man ska bli som alla andra. Är det det som de flesta vill då?
Ja,
att man ska, liksom passa in i det här.
Man ska passa
här,
in i en struktur, en kultur, en mall, en norm och så vidare. Och urträder man ur detta, må då hoppet fara.
Jo, men problemet är ju de männen jag har varit tillsammans med, så har det ju varit det de har blivit extremt förälskade i. Min energi, min glädje, att jag kan älska många, att jag kan koka soppa på en spik, att jag kan förändra vardagen, jag kan dra med dem liksom, i drömmar. Men sen så på något sätt på vägen så blir liksom...
De tappar sin egen identitet i det.
Och då kan de inte, och det märker ju inte jag, för jag kör ju på i vanlig ordning.
Men det krävs ju också så här, det är ju också en utmaning i relationer att kunna behålla sig själv och kunna vara liksom jag stark och inte bli för påverkad av en partner. Och i Jessys fall då så är ju de särbos, som jag förstår det.
Ja, inte längre.
Nej,
men
inte
då
längre,
var
men de var det under rätt många år. Ja. Och jag tror att det kanske också så här att vi, så fort vi blir ihop med någon så flyttar vi ihop med någon och så blir man rätt fort en enhet liksom. Jag ska inte säga att jag och Joel är liksom superolika på alla sätt längre, men vi var ju det rätt länge. Och jag tror att det som sker när man inte skaffar barn med den personen man lever länge med, det är att man kan fortsätta behålla någon form av identitet i relationen. Alltså behålla sig själv i relationen och inte bli ett vi direkt. Och folk idag längtar ju efter viet, men jag skulle säga så här, fan, varför längtar man inte efter jaget?
Ja, och samma sak är att så, skriv en lista hur du vill att din nästa partner ska vara och inte vara hit och dit. Jag bara säger, jag vill mycket hellre skriva en lista hur jag inte ska vara och ska vara med nästa partner.
100%.
För att jag vill inte förändra någon människa mer. Jag vill att vi, såklart att vi ska växa ihop på ett sätt. Att vi ska säga, ja, men, du vet, respektera och älska varandra och därför liksom matchas ihop, om man ska säga. Men aldrig mer här. Någon flyttar in och sen efter några veckor sen är man på smällen och sen är man där och sen hit man dit. För att det är väldigt svårt för den som också flyttar in. Eller som är med den som kanske känner fler människor, kanske har ett liksom större kontaktnät, kanske mer utåtriktad, att behålla sin egen identitet och utveckla den tillsammans med en andra. Och särskilt som jag då, som redan hade 3 barn.
Mm.
Det krävs väldigt mycket liksom pussel och energi och mod att liksom ta ett steg tillbaka. Och det är ju nästan till omöjligt under småbarnsåren.
Ja, men plus att som världs- och livsnormen har sett ut under många år, så är det så här, nu måste flytta ihop, för det kräver samhället av dig. Mm. Det är skitsvårt att köra på själv, liksom, om du har 3 barn. Det är helt omöjligt egentligen. Den ekvationen går ju inte. Och då så förväntas också samhället att eftersom du är kär då och har träffat en ny man, då ska du också direkt producera nya barn.
Mm.
Så att så här, de här normerna, liksom, om vi kan våga differentiera och förstå vad, så här, det här är vad samhället egentligen begär av dig. Mm. Det är egentligen inte vad du begär av dig.
Nej.
Men du tror det. Det rör ihop återigen lyckad och lycklig. Liksom.
Ja, verkligen.
Och när man börjar kunna separera de här och säga så här, det finns en skillnad. Det behöver inte vara samma sak.
Nej.
Det är då först tror jag man kan nå någon form av insikt i relationen.
Mm. Och sen just det här som jag tycker fortfarande att så många relationer hamnar i. Att den ena liksom så här, går på äggskal för att säga, ah, hur mår hen nu då idag? Och nu ska vi se liksom, hur vi ska anpassa oss här och vi ska tassa på tå hit och dit. Istället för att man bara säger så här, vet du, just nu, jag mår inte särskilt bra beroende på ditten och datten. Kan du ge mig lite tid? Kan vi hjälpas åt? De här behoven har jag. Och de tipsen får man också, eller råden när man separerar. Blanda inte ihop nu någonting. Berätta inte för honom vad du känner. Man bara så här, istället för att man kanske säger så här, vet du, just nu känner jag, jag får inte ihop det.
Nej.
Jag mår inte så bra. Det här är svårt för mig. Den här nya rollen att vara ensamstående. Vad som helst. Jag kan ta emot allting med kärlek och respekt. Men inte liksom surespelet, tystheten. Alltså det här att man liksom gör det värre för varandra än vad det ska vara.
Ja, men alltså, många separationer handlar ju om att så här, fälla krokben för sitt ex i rätt många år. Utan att liksom, det ska känna något syfte annat än för det egna egot och väldigt så här, korta små strider som man vinner. Mm. Man förlorar ändå kriget. Det är mycket bättre att kunna ha en öppen relation med sitt ex och säga så här, hej, vi har ju redan valt bort varandra, så behöver vi ju inte liksom hålla på och fäkta som du och mer. Utan så här, behöver du backning eller på något sätt så här, stöd, så var liksom lite mer transparent och ärlig med mig, så skulle jag kunna bara kunna agera och hantera det istället för att det liksom är någon jävla form av kinesisk mur emellan oss.
Man ska gissa sig till, jaha, då var det så det var. Ja, det var därför. Och jag tycker så här, när barnen till och med nästan liksom ser saker och ting mer klarsynt, då blir det lite så här, jag tycker det är så intressant det du säger. Vi har ju redan valt bort varandra.
Ja.
Det är liksom, prestigen är ju borta. Vi ska inte välja varandra mer. Vi ska inte ha barn, vi ska inte pippa. Vi ska inte gå på här liksom tjej, vi ska inte gå på middagar eller välja semester. Och ändå ska det sitta så surmula så säga, tänk att göra, tänk att fråga, tänk att det är liksom helt idiotiskt. Och jag checkade frukost med en man här om dagen som hade skilt sig, det var väldigt länge sedan. Och så sa, vad ångrar du någonting? Han bara, jag ångrar att jag inte fortare förlät både mig och henne.
Mm.
För det som hade blivit. För när man är mitt inne i så är det väldigt svårt att se de här tydliga mönstren man utvecklar. Den ena ska rädda den andra till exempel, eller vice versa. Och vad har man att tjäna på att gå omkring och sura och tjafsa i 10 år innan liksom man kan samarbeta? Då är ju barnen redan stora typ.
Ja, nej, men alltså totalt menlöst.
Så jävla menlöst.
Sammanhanget.
Ja. Men för det är intressant det som du tog upp förra gången, att vad skulle man störa sig på med partnern om det skulle ta slut. Och då sa jag just det här med att slippa se honom sitta där med gröten. Och så gick jag och tänkte lite på det. Och så tänkte jag så här, hade vi haft en relation där vi hade kunnat kommunicera och liksom han hade sagt så här till mig, ja men jag måste äta den här gröten, jag tycker den är underbar, och alltså, om han hade kunnat sälja in det till mig istället för sursälja in det.
Ja.
Det här blodsockerfallet, jag blir så stressad på morgonen. För att när han ställer in det på det sättet, då är jag ju...
Det är redan negation.
Det är redan negation. Så ja. Då har jag taggarna utåt. Och så tänkte jag så här, nej men gud, egentligen är det ganska gulligt, tänkte jag. För jag skrev det till en kompis, han bara så här, handlar inte det här mer om dig? Liksom, vad du vill jobba med hos dig själv, liksom. Mm. Jag bara, jaha, du tänker så. Att,
ja.
Nej, men att jag tänker att hur kan man bli så störd på en grej som egentligen bara är en vardagskliché, förstår du?
Men det är ju också roligt, för jag var tvungen att, vi tog upp det då, vi började prata om det här, alltså, här sitter där och äter sin jävla gröt, och så blev jag så full i skratt, för det gör ju också Joel varje morgon, så tänkte jag så här, gud, om det skulle per definition ta slut med oss, är det här någonting jag skulle störa mig på? Så tänkte jag så här, gröten har faktiskt inte stört mig så mycket, men så tänkte jag på hans jävla stretchövningar på kvällen innan han, vet, hans ansats att komma ut på morgonen från liksom lägenheten till ut på gatan, extremt lång. Hans familj, alla likadana.
Mm.
Och hans ansats att komma till sängen från ett avslut. Från att man typ lämnat så här soffan och bestämt sig för att nu ska vi gå in och lägga oss och typ kolla på en serie ihop innan vi somnar eller vad det nu är. Alltså från toaletten, badrummet, så är det liksom, det är som en snitslad bana. Det är en stafett till sovrummet. Nej.
Vad gör han på vägen då?
Vad gör han?
Ingen vet.
Nej, men ingen vet. Först ska det då typ, ja men kanske ska rakas lite. Sen kanske det ska då tandtrådas. Sen ska det borstas tänder. Sen ska det sköljas med munskölj. Sen ska det smörjas in olika ämnen på kroppen. Lite i ansiktet, lite på kroppen här och där. Sen börjar då stretchövningen. Nej. Det är alltså ett stretchprogram han följer.
Det är nya Stig-Helmer.
Nej, men det är nya Stig-Helmer. Du vet, jag är så arg. Du vet, när han ligger här och liksom gör sina knäck. Och, han har ju jättemycket problem med lederna. Jag förstår ju rent teoretiskt varför han måste göra det.
Mm.
Men då pågår då det här liksom passet med olika rehabövningar i kanske 25 minuter.
Nej!
Nej, men du vet, det är så provocerande så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så när han väl då lägger sig i sängen, då är han så här, är så trött, väl på, du får kolla på vad du vill. Eller kan jag kolla på någon sportdokumentär?
Det har så tagit en timme för
honom. Nej, du förstår inte. Vi pratar liksom mellan 50 minuter till en timme från att vi har bestämt. Och så sa jag det till honom och så var han så här. Och jag var så här, men du skulle väl inte störa på så mycket hos mig. Han bara don't get me started. Sen kommer en lista, kan jag säga. En lista jag inte var beredd på att få kasta i ansiktet.
Det är typ som du, det är så här, låt liket kallna.
Verkligen. För jag hade en grej som jag var så här, det här kommer jag störa på. Han hade kanske 20 grejer.
Nej, låt oss höra listan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han pratade då om att jag glömt att spola i toaletten vid ett par tillfällen. Och att toalettet också har varit öppet. Det får man absolut inte göra i hans familj. Herregud.
Gud, det tänker jag på. Sen du börjar säga det där. Är du en sån som har locket uppe när jag bara säger, finns det olika personer? Ja. Nu är jag skitstressad när jag ser locket uppe.
Ja, exakt. Så locket uppe, det var jättejobbigt. Att han också går efter mig, det var också en grej jag startade mig på. Men också som han stördes på tvärtom hållet. Att han går efter mig och släcker lampor i rum som jag inte är i. Varav jag stör mig...
Sekundäriteten.
Det är så jävla sekundäritet. Varav jag också, varav då han stör sig på att jag inte släcker lampor i rum jag inte är i.
Men förlåt, jag vill inte säga don't shoot the messenger, men ni bor inte i Versailles.
Nej, det gör vi inte.
Ni har tre rum och kök.
Ja, men också så här, vi har 90% mysbelysning överallt. Du vet ju också att det är en mörk lägenhet.
Det är det jag menar. Det är inte så att det är stora, dyra lampor.
Nej,
som kommer skärpa er.
Det är inga taklampor som står på. Liksom. Nej, det springer han efter och släcker när jag försöker mysbelysa. Och det tyckte han var då tvärtom störigt. Sen tyckte han också det var störigt att jag ibland då bara ställer fram ett glas till mig när jag vill dricka någonting. Eller så här, om jag har en agenda.
Okay.
Det förstår jag.
Det är riktigt
störigt då, faktiskt. Det kan jag hålla med om.
Det brukar ju tas till när man inte känner sig så förälskad längre. Nej, men så här, jag orkar inte ens fråga honom.
Nej, men ibland så är man ju så här bara hungrig, fokuserar på sig själv. Mm. Och då så bara har jag vid flertalet tillfällen då till hans stora irritation bara tagit fram typ bestick eller glas till mig själv. Nej, får man inte göra.
Ja, men vadå, när ni båda ska äta?
Nej. Ja, både och kanske.
Ja, det var ju så jävligt störigt.
Otroligt störigt.
Ursäkta, du får ta fram din egen tallrik.
Ja, men om det är take away.
Nej, jag förstår honom. Okej, ingen försvar på den. Du kan inte vinna på den.
Fortsätt.
Absolut. Fortsätt.
Nej, men sen var det också att jag la fram kläder på ett visst sätt. Och så små detaljsgrejer. Mm. Och lämnade dem där. Varav jag störde mig på hans olika små klädhögar som du ser här bredvid sängen, sidan sängen. Han bara, orsaken till detta är att jag inte har en stol att lägga någonting på.
Han kan få en av mig 250 stolar. De flesta är för sig tipptappat, men jag kan säkert rota fram en stol. Jaha, men... Nej, men gud, vad
roligt. Och så fortsätter den här listan på liksom, ett obehagligt sätt. Så till sist var jag tvungen att säga, stopp, nu vill jag inte höra mer. Jag klarar inte av det här.
Han är alltså, då fattar ju du att han tänker på det här mycket mer än vad du någonsin kan
ha. Ja, men jag kunde säga två grejer.
Och han hade typ 20.
Ja.
Intressant. Okej.
Det blev en obekväm lek. Alltså på något sätt var det ju bra. Jag kollade på Bingo och Julia. Mm. Det är nya programmet på din kanal, så att säga. Folk får ju tycka vad man vill om dem. Jag tycker att de är rätt festliga och har tänkt så här många år att så här, varför är det ingen som sätter en kamera på de här? Men det har ju tydligen gjorts då parallellt. Och de har ju då gått i parterapi i preventivt syfte.
Genialiskt. Alltid fördömt innan, nu förstår jag verkligen.
Exakt, för att då inte falla in i klassiska liksom, relationsfällor. På gott och ont. Och jag tror att såna här grejer är rätt bra kanske att det ventileras. Jag blev inte lika rädd efter jag såg programmet att göra det. Och sen kom det upp en grej då i programmet där Julia blir riktigt full under en kväll. Och hon säger så här, men det är aldrig jag som blir full, det är Katrin som blir full. Mm. Hon är mycket kortare än mig. Sen är det Julia som faller i backen. Liksom. Och det här med... Jag tycker ändå det var liksom så här viktigt. För vi pratade ju mycket om Linda Skugge i förra avsnittet. Och moralen och sådär. Att det fortfarande finns otroligt mycket moral kring kvinnor att fylla. Och även i senaste säsongen av Sex and the City så går Charlotte ut och blir plakatfull vid ett tillfälle med sina kompisar. Och hela familjen står och skälver. Hur ska man förhålla sig till detta? Det var ju intressant också när vi var uppe i Gävle och Penny då, min dotter, fick se mig ur ett väninneljus och inte ett mammaljus.
Just
hur stressad hon blev över kvinnan hon fick se. Att jag hade fler karaktärer än hon bara var hennes mamma. Och exakt det här adresserar Charlotte i Sex and the City när hon var ute och tagit sig en bläcka den kvällen. Mm. Alltså, vet du, jag är faktiskt inte bara din fru och er morsa. Jag är faktiskt också bara Charlotte. Mm. Och den personen kan funka så här ibland. Mm. Men det är inte hela jävla världen. För jag är ingen av de här personerna hela tiden. Jag tyckte det var så sjukt viktigt.
Men kul, för Yoga Girl tar ju upp det i sitt senaste avsnitt. Just där att man har en liten bebis och man förväntas då att man bara ska sitta hemma och vara så nöjd och amma. Så bara, kan min mamma komma snart så jag bara kan få gå ut och göra någonting själv. Gå bara typ hoppa ner i havet eller... Och så bara rannsaka hon sig själv varför hon känner sån skam kring det.
Mm.
Att hon har ett behov av att vara själv.
Mm.
För så fort man blir mamma, då ska man göra avkall på allting som man tyckte var roligt och viktigt innan. För nu ska man vara nöjd med att bara vara mamma. Och det är fortfarande så. Det är därför man inte får ha någon sexualitet. Det är därför man inte får ta sig en bläcka. Det är därför man inte får åka utomlands. Va? Har hon varit borta och filmat i 4 veckor? Så bara, pappa kom hem. Över 2 år, så 7 år. Pappa skickade ett brev. Det är fortfarande det här. Så här, pappor är så bra så fort de överhuvudtaget liksom lyckas ta sig till skolan med barnen. Och det här tycker jag man märker så tydligt också när man separerar.
Mm.
För att det finns i våra ryggrader att så här, pappa får skälla på mamma och mamma glömmer liksom regnkläderna, men om pappa glömmer det, då finns det en orsak.
Ja, stackars pappa, när man stressar.
Precis.
Man har mycket på jobbet.
Ja, det kan vara vad som helst. Det kan vara bokstavskombinationer, jobbet, regn, bilen.
Män är magiska. Men är alltid magiska, kvinnor är rätt hemska. Mm. Så är det ju tyvärr i det här samhället vi har byggt upp strukturer runt om. Liksom. Mm. Där finns det inget utrymme, precis som vi pratar om, för de här karaktärerna.
Nej.
Där egenheter är något positivt och inte något negativt. Om du har en egenhet, då måste du ha en diagnos för att få berättiga den.
Och som mamma får man heller inte vackla, utan även i psykologin tycker jag mycket är så här. Ja, men visa då inte för barnen om du är så ledsen, för det är läskigt. Du kan säga det, men så här, men vadå? Det går inte att visa att man är liksom immun mot allting, och det tycker jag märker nu. Även med liksom mina pojkar som är äldre, särskilt en av dem, nämner inga namn, då är det så här: jaha, du ska på 50-årsfest, kul, fest igen. Man bara, jaha.
Ja, men jag är 50.
Du är inte ens hemma.
Du är vuxen.
Ja, jag sitter inte hemma. Jag är för fan närmare graven än studenten. Så här,
låt en kvinna få hoppa ner i graven när hon vill.
Nej, deras blick på mig är mamman som ska klara allting. Och gör hon inte det, då är det liksom läskigt. Och då är man misslyckad.
Mm.
Då har man liksom tappat det.
Mm.
Istället för så här, hur mår du? Vill du ha lite hjälp? Fattar nu liksom, ja, men den här sommaren, allting är konstigt, ni har flytt. Visa lite jävla fucking sympati, snorunge.
Ja, nej, absolut inte. Och jag tycker faktiskt att nya säsongen av And Just Like That, det heter ju inte Sex and the City längre, har hittat tonen jämfört med säsongen innan.
Jag måste ju kolla först.
Ja, när det där stod och trampade och man inte riktigt visste, man var så rädd att trampa på tårna så man blev nästan liksom, jag klarade inte av mer än 3 avsnitt, sen stod jag liksom inte ut över det här otroliga liksom PK-miljölandskapet de försökte ha en distans och icke-distans till. Men nu har de helt hittat tonen. Nu har de liksom vågat blomma ut som det klassiska Sex and the City, fast i ny tappning. Exempelvis så säger en av den nya väninnegruppen då till Carrie när hon ska gå på en release för plus 60 kvinnor att stå inte bredvid någon på mingelbild med rollatorn bara, så kommer det gå bra.
Ja.
Så att det finns en väldigt rolig liksom självdistans i alltihopa. Men och det jag tycker ändå är det signifikanta för den här säsongen, som jag faktiskt säger är väldigt bra att kolla på den, det är väl att, så här, att de försöker hitta tillbaka till flykten till relationen.
Ja.
Så handlar det här lite om så här, flykten tillbaka till sig själva.
Mm.
Och lite det spåret vi är i. Att så här,
som klassträffen.
Ja, men våga
när
vara
sig själv. När jag var 28 så var det, så här, då var det fortfarande så viktigt. Att då hamnar man rätt lätt i sina gamla roller, och nu är liksom prestigen borta.
Exakt.
Ja.
Ja. Och nu, kära vänner, nu kommer faktiskt ett lyssnarbrev. Vi bad ju er förra veckan skicka in era relationsproblem till oss. Och egentligen har vi tänkt att vi ska göra ett helt eget så här, poddavsnitt utav bara de här lyssnarbreven. Men vi kan ju börja här med ett i alla fall. Hej, relationsdilemma. Hur får man sin väninna att göra slut med sin hopplösa kille? Han är otrogen, ljuger och har lurat henne på pengar. Men varje gång han blir påkommen ser processen likadan ut. Hon flyttar hem till mig några dagar, gråter och säger att den här gången är det över. Några dagar går, de träffas, pratar ut, har sex och så går det tillbaka igen. Gaslightning, ursäkterna och hans beteende haglar. Han betalar faktiskt tillbaka när han blivit påkommen. Vi hade en dålig period när han var otrogen och så vidare. Vad ska man som väninna göra?
Det enda som jag har lärt mig om relationer de senaste 733 åren, det är ju att om man inte själv vill ha kommit till the point of no return, så är det enda sättet. Om man verkligen känner så här, det här är så ohälsosamt att jag kan inte längre vara i det här, då får man säga så här: det här kan inte jag vara med om längre. Du mår för dåligt, jag mår för dåligt, jag kan inte se dig bli behandlad så här. Eller behandla dig själv så här. Det tror jag två aspekter måste ha med. Ofta säger så här, han eller hon kan inte behandla dig, så det går inte. Men till syvende och sist så handlar det om att du behandlar dig själv sämst av alla.
Mm.
För att tillåta att någon behandlar dig så här, det är också en vanesak. Det normaliseras ju. Så man gråter ut lite, man får tröst och sen blir det kiss and make up period. Inte sex kanske, men en period av när den andra då är snäll och säger förlåt och hit och ditan. Och det enda sättet tror jag, om man verkligen vill förändra och har tröttnat, för slut gör man ju det. Det är att ställa krav och säga sig, du, om inte du vill så ja, då behöver du inte, men jag kan inte finnas här för dig. Annars får man känna intervention. En gammal klassiker. Man är några kompisar. Det har jag gjort med en kompis en gång. Det gick ju
funkar sådär. Det?
Nej, hon fattade ingenting överhuvudtaget.
Nej.
Hon bara satt och grät. Hon var såhär, vad menar jag? Har inte alls förstått att ni tycker så om min man. Och hon förstod ingenting. Det tog 4 år till innan Nej, men, hon förstod.
Det är så lite att, där jag är.
Det är svårt. Vill man inte så vill man inte.
Jag tror att tyvärr, och det kanske gör jävligt ont, att man som väninna måste också utmana sin väninna och säga så här, vet du, du kan inte flytta hem till mig nästa gång det tar slut. Jag kommer inte finnas här för dig. Du måste faktiskt välja här. För det du håller på att göra, det är liksom att du förgör dig själv. Att du så här, håller på ditt självskadebeteende det du håller på med, och jag kan inte vara med och bidra till det.
Mm.
Det funkar inte för mig liksom. Hon kommer ju, hon är ju jättemedberoende, och liksom den här normaliseringsprocessen som du precis nämnde, den är ju så otroligt lätt att falla in i. Har man gjort det 1-2 gånger, då är det det som också blir belöningen. Rätt fort så får du ju belöningar i det här medberoendet, ja. Som är härliga nog, för att jag kommer ihåg en relation som jag var med i som var så jävla stormig, och jag var helt övertygad om att det var så kärlek skulle vara. Kärlek var på låtsas. Jag var irriterad på min kollega på jobbet, men det var ihop med sin tjej i 13 år. Jag tyckte det var töntigt. Och de bråkade aldrig. Det var töntigt. Och han var alltid otrogen och jag var alltid ledsen. Och det var alltid högt och lågt. Och när det var bra så var det otroligt bra. Och när det var dåligt så var det katastrofdåligt. Det var ingen stabilitet. Det var ingenting. Men det var liksom någonting som fanns belöning i den här processen. Att jag gick runt och trodde att jag var med i någon jävla film eller någonting. Och det var så här filmen skulle vara för att vara perfekt. Och jag tror att man måste som tjej, även om det är obekvämt. Sen tror jag inte någon person inte kommer vilja någonting ifall man inte vill det själv. Men man kanske måste få tillräckligt mycket på spel för att man ska börja tänka själv.
Mm.
Är det värt att börja förlora kompisar över det här?
Är det värt att förlora också så här andras respekt för att man... Alltså, jag tror att det är den enda gången som man själv gör, man gör en självanalys.
Ja.
För när alla alltid så här står där och backar upp och tar emot, jag förstår, då blir det där också en belöning. Att få komma hem med andetag och få höra vilket arsle.
Gå in i lilla syster mode hela tiden. Att bara säga, nej, nu var jag hopplös igen.
Ja.
Och spela, gå in i den karaktären.
Och det är härligt och det är lätt att göra. Det har jag själv gjort. Men till slut så måste man ju ta ett steg bort från det. För att när man har levt i den här typen av relation tillräckligt länge, då vet man inte vad som är val längre.
Nej.
Det har bara blivit som liksom vilken relation som alla andra. Och man är helt blind för vad alla andra ser.
Ja, man förstår ingenting alls.
Nej, för att man är så van vid att sitta fast med någon dysfunktionell, vad ska jag säga, iakning. Det händer alltid någonting. Så precis när man börjar hitta sig själv och sin egen energi, då kommer skiten igen.
Ja, men sen finns det också någonting som man gör när man är i den där typen av relationer. Man har otroligt fokus på andras relationer.
Oj, oj, oj. Man är ju den bästa psykologen i städa.
Ja.
Terapeuten.
Man vet precis vad alla andra ska göra. Mm. Men så har man väldigt svårt att se i sitt eget hus.
För att man bara orkar inte ta tag i. Men det är som relationsvampyrer.
Mm.
De är skickliga på att nosa upp.
Mm.
När nosa blod säger, jaha, jag hör att det varit jobbigt. Men då ska jag hjälpa dig med barnen. Man bara, va? Nej, men vi har inte umgåtts på 1 år. Nej, det finns någon äckelhärlighet i det här. Att också känna att man själv är den som stöttar, är den lyckade.
Mm.
Det är därför alla älskar sådana så här Pamela Anderson, Anna Nicole Smith. Snyggingar som misslyckas liksom.
Mm.
Känns bra.
Fascinerande. Mm. Hade vi ett brev till?
Det hade vi. Det är lite kortare. Hej Ann och Anita, jag lyssnar på er podd och jag måste bara hålla med. Det går inte att prata med män. Ska man bara acceptera det?
Ja.
Tack så jättemycket. Nej, men jag återkommer till min lilla liknelse, grottan liknelse, att vi fortfarande har våra 10 000 år gamla hjärnor. Då var det verkligen så, kvinnor satt vid elden, tog hand om barnen, gick och plockade lite, odlade lite, det gjorde vi inte ens för 10 000 år sedan. Männen var tvungna att gå ut och få hem någon form av djur för att liksom barnen och familjen skulle överleva. De kunde inte sitta och lyssna på varandra och chitchatta. Det är därför jag tror de flesta män är över 40, för då är jägarperioden över. Då sätter de på sig sin fågelholk så går kring det som ufon i världen. Så här. Då är de bortkopplade. Många.
Många.
Som inte är liksom... som har den spegeln att säga okej, jag fattar, vi får ta någon kurs, vi får gå ut och springa, vi får fråga andra hur de mår. Men fågelholkarna verkar som de per automatik sätts på runt 40 för män.
Ja, men jag tror också, förlåt, här tycker jag faktiskt att vi kvinnor också har ett ansvar, inte en skyldighet, men ett ansvar. Om vi börjar exkludera män för att de inte vill lyssna, då kommer de ju inte förstå att de måste lyssna.
Nej.
Så att så här, det är viktigt hur jävla pantat eller osmart eller provocerande det än må vara. Att få med dem i samtalen. Och få dem att säga saker och våga tala. För jag tror många män också är rädda att göra fel i kvinnoväsendet. Mm. Att så här, ja, men vad jag än säger så blir det fel. Hon blir arg och hon blir missnöjd. Mm. Ja, då kanske man bara slutar prata. Och så går man med i någon jävla pingisförening istället och skjuter lite boll och tycker att allting är toppen. Och det är så man kommunicerar.
Fågelholkmännen. Men det där tycker jag återkommer. Jag hör många män som säger så här...
Jag är
men
så rädd för att göra fel.
Ni blir så arga när jag säger det där. Det var ju bara min tanke. Det var så jag trodde att det här problemet skulle lösa sig. Det var så jag trodde att det här berodde på. Man bara, men gud, har du ingen koll eller? Vadå? Du tror att det beror på det? Du tror att alla par har det så?
Men jag tycker också så här, vi har ju suttit med några så här samtal med män runt bord. Och varenda gång då män ska yttra en åsikt om någonting som ska vara liksom allmängiltigt eller någonting som är kvinnligt, då blir ofta många kvinnor upprörda liksom på männens åsikt. Så jag fattar ju också varför de tystnar. Och här är det väl att så här, vi måste, även fast man får bita sig i liksom tungan ibland, så måste man acceptera de dumma åsikterna och dumma svaren. För att så här, aha, vad spännande du tycker så. Men vad tror du om det här? Liksom? Att man mer försöker landa i diskussionen än liksom konflikten.
Ja, och det pågår ju 24/7. Jag pratade med en kompis och hennes man för bara några dagar sedan. Att vi kvinnor, även om vi är på jobbet och kanske inte känner någon så väl, eller vi är på något kalas, så pågår samtalet hela tiden. Ja, jag är separerad. Jaha, men jag kommer ihåg när jag gjorde det. Då gjorde vi så här. Man bara, men gud, 5-5. Det är för sig en bra del, som du sa till mig idag. Liksom, det pågår goda råd. Sen kanske man innerst inne vet i sin magkänsla vad som är rätt för ens egen familj. Men samtalet pågår hela tiden. För män är det så här... De är ofta ensamma öar och så kastas de in liksom på golfbanan eller på herrmiddagen eller på tennisen. Och där blir det liksom en fristad. Och där känner de så här, gud, här slipper vi prata om någonting. Här kan vi bara snacka hål typ. Nej, men du fattar.
Ja.
Så, och sen så kanske det blir
liksom... Och sen är mäns samtal också mycket mer resultatbaserade. Det ska alltid vara redan en färdig konklusion. Så att det är oftast en man i sällskapet som jag har sett och när jag liksom har iakttagit så här middagen som säger någonting. Och sen är alla, håller alla med. Det är aldrig en diskussion.
Nej, ja, det är bra.
Det är som en stamfader. Skål då. Stamfader som säger någonting, så håller alla med. Och sen så är du lite garv och så pratar man om fenomenet och sen så är du vidare till nästa samtal. Ja, men det är en diskussion.
Men det är lite som när vi pratade om Filip och Fredriks podd, när Fredrik Wikingsson hade varit på Grand Hotel och alla sitter och bastar och så kommer en snubbin som inte håller liksom bastu vett och etikett i Sverige, i Tyskland, utomlands. Där sitter alla med snablarna och pullerull i vädret. Men i Sverige så är det ju fortfarande den lilla handduken som åker på.
Ja, visst.
Och det hade inte storhövdingen insett eller velat inse. Så att han satt ju där med schnangerslasen ner till knäna. Liksom.
Just det.
Och det blir lite obekvämt eftersom alla tycker så här, jaha, men nu är det någon som inte följer moraliska ordningsregler. Och sen så säger Fredrik efteråt, det kommer en kvinna då som kommer in där och ska fixa med handdukarna, och precis har då storsnabben badat i en liten isvakspool och kommer upp och så här: åh nej, otur. Här kommer man upp precis med typ snorren har blivit liksom inåtväxt typ, och så kommer en tjej och då var alla så här: det gjorde ingen skillnad på dig. Den är ju... Och till slut säger Fredrik så här: men vad är grejen? Du har ju ändå så här, det gjorde väl varken till eller från med den där. Och han ser ut som en fågelhag, så han fattar inte. Och sen säger Fredrik, ja, men han kanske kommer från ett kontext där alla har supersnabblar. Det är liksom det här hans vardag. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, ja.
Att man inte tänker så. Jag tänker att det är samma sak med män. Om de då ska prata med varandra, och så är det då storsnabben som alla har respekt för.
Mm.
Och då säger han någonting och då är det en sanning. För ingen vågar riktigt gå in i liksom, jaha, men andra kan man inte göra så här då? Det är skönt. Nu har klanledaren sagt hur vi ska göra. Då gör vi det. Skål! Eller putt.
Ja.
Eller smash.
Ja, whatever.
Ja.
Jag måste sluta med Tinder.
Men du håller inte på med Tinder.
Nej, men alltså relationstinder. Vet du vad det är?
Relationstinder?
Ja.
Nej.
Hemnet.
Aha.
Jag inser att min liksom mani och mitt behov av, fort jag ska fylla på, då går jag in på Hemnet.
Mm-hmm.
Går in och fantiserar om olika hus, kollar och lägenheter. Tittar på dem och drömmer mig lite bort, iakttar, läser beskrivningar, funderar. Och ibland så åker jag till och med på dejt med olika hus.
Mm.
Går på visningar. Och oftast är det då man inser att skenet bedrar. Det som faktiskt ser väldigt bra ut i en annons kan ju vara väldigt, väldigt avvikande på plats.
Men det är väldigt intressant, för nu har du varit lugn ett tag. Mm. Men ett tag för något år sedan, då var det ju hysteriskt.
Det var hysteriskt.
Det var budan hit och dit och fram och tillbaka. Men jag har aldrig hört dig i stort sett komma från en visning och tycka att det var tippen toppen.
Nej, men problemet är ju att vi trivs ju så fruktansvärt bra här. Så att det ska ju till något otroligt för att vi ska flytta.
Jo, men när du berättar om liksom dina Tinder-visningar, då framstår det som att det är hus som har liksom blivit helt felkonstruerade. Att det går knappt att gå in genom dörren. Så huset
är. Oftast är det så.
Ja. Så att egentligen är det här en förklädd dating för dig.
Ja. Det är en förklädd dejting för mig. Men du vet ju själv, vi pratade ju om det innan, att så här, man ser något lite torn och så tänker man att alltså, livet blir bara bra om jag får tornet.
Men det är alltid detaljen, och jag tror att det är så i relationer också. Jag tänker hur jag har blivit kär liksom, i mina relationer. Då har det ju varit, ja, men någonting. Där satt han och rökte i en golfbil, så då var jag kär. Där hade han lockigt hår och dansade, kär. Alltså,
fast du har ju, om vi går tillbaka till liksom husen, så vet ju jag också, vet ingen kvinna som har använt frasen bara jag får det där huset så kommer allt bli bra.
Eller lägenheten.
Eller lägenheten. Alltså det är ju alltid innanför de där fyra väggarna, då kommer allt annat bara också falla på plats.
Ja, det är det som
det
är så
magiska boendet.
Det är så jobbigt när man har testat så många boenden.
Och insett att den där sanningen inte riktigt stämde.
Precis, det hjälpte inte med den där lilla verandan eller den där sjöglimten i det där tornet.
Så du har ju egentligen, liksom, du har ju egentligen haft mer relationer med fastigheter än vad du har haft med män.
Ja. Fastigheterna har jag ju blivit förälskad i och liksom gjort vad som helst för att behålla.
Ja.
Det vet jag inte om jag har gjort med männen.
Jag är ju
det är galet. Jag har en fetisch. Vi har en oväntad fetisch.
Ja, men det är ju, alltså, ju mer jag tänker på det ur ett Tinder-perspektiv, ju mer inser jag att jag täpper igen mina relationshål med hjälp av Hemnet.
Ja. Du är en Hemnet-knarkare.
Ja, jag är en Hemnet-knarkare på riktigt. Fast jag, är ju liksom, jag har ju en relation. Alltså, så här, jag går ju in på dejter med olika hem.
Ja.
Det är så obehagligt.
Jag vet.
Jag måste liksom sluta med det. Jag måste lägga ner den här appen och ta.
Ja, jag tror det.
Jag får lägga den på hyllan.
Du har förbud. Du ska ha en vit månad.
En vit Hemnet månad. Ja. Det här är liksom på
Nej,
riktigt
jag vet.
En
Nej,
utmaning
jag
för
vet.
Mig. Åh, herregud.
Men det är därför jag vet i det state of mind som jag är nu.
Mm.
Jag, när jag ser Hemnet så är det så här. Jag håller mig så långt borta. Men skulle vi köpa det där huset igen?
Nej, vi ska köpa det huset. Tyst, vi ska inte gå in överhuvudtaget.
Vi ska hålla oss utanför.
Men du, hur går det då med din hot girl summer för att runda ihop den lilla säcken? Är den över eller är den på?
Det höll på att öppnas upp i lördags.
Oj.
Men där ser jag stoppa belägg.
Jasså. Mm.
Men...
Var det bullen?
det var mycket lördags, det var bullen och det var teknofest. Nej, men jag känner så här, nu har det gått maj, ja, juni, maj, den klassiska 3-månadersregeln. Nu är jag lite trött.
Du är lite trött. Mm. Nu smakar färdigt på det ljuva livet.
Precis. Och det här är också en intressant sak. För en
det är lite när man äter för mycket sockervadd.
Ja, det är så här, till slut börjar det fastna. Och liksom det
stelnar lite runt munnen.
Ja, precis.
Det är härligt,
liksom. Och den här kicken att gå ut och så här, han har en liten blus och känna så här, blickarna. Det är den jag får på fotbollsmatcherna nu. Nej, men jag kanske faktiskt ändå kan tänka mig att gå på en liten dejt, tänkte jag faktiskt.
Så inga mer bortamatcher? Nu blir det alltså bara hemmamatcher?
Nu blir det neutral mark.
Ja,
derby.
Oj.
Nej, men jag kände för första gången på många dagar att säga, ja, men jag kanske kunde gå och ta en kaffe med någon.
Ja. Det är ju spännande.
Aldrig gjort.
Prata istället för att bara gå på en snabb visning som jag skulle använda som begrepp.
Och se... glastornet.
Du kanske ska liksom verkligen provbo.
Ja, verkligen.
Ja, testa.
Kolla alla faciliteter, trycka på om elen funkar.
Öppna ugnsluckan och se att det känns bra. Liksom. Mm. Inte bara titta på den.
Återkommer om kaffet.
Trevligt, ser fram emot. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka.
Tack, hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.